Paleopodden är sponsrad av Primaten, en paleo LCHF och ren matrestaurang i Uppsala. Hej och välkomna till Paleopodden. Hej Kalle.
Hejsan.
Hur är läget?
Ja, det är ganska bra. Liten halsinfektion sen sist. Aha. Inte så konstigt. Det har varit superintensiv period med mycket föreläsningshelger på raken.
Ah, okay.
Mycket klienter. Men
vad har du föreläst då?
Det har varit en föreläsning om autoimmun sjukdom och kost och livsstilsupplägg för att hantera autoimmunitet helt enkelt.
Ja, men det är down your alley.
Ja, det var det. Och det var på den här sköldkörteldagen, sköldkörtelföreningens som hade.
Ja, du sa att det skulle filmas eventuellt.
Ja, jag såg ingen kamera. Det måste ha varit gömd någonstans. De sa att de skulle filma. Vi får se hur det blir med det.
Ja, för det var kul att lägga upp det på vår YouTube-kanal så kan vi kolla.
Det var mycket förhoppningsfullt. Jag ska se vad de har, om de har någon inspelning på det.
Mm. Det var ju kul om du kunde föreläsa för Paleoklubben också.
Ja, precis. Ja, men det blir ju i augusti-september där någonstans.
Ja, kanon. Mm. Okay. Yes. Men du, vi ska prata om något som heter FODMAP. Ja. FODMAPs idag. Och nästan alla tror ju att det är food maps, men det är det ju inte, utan det är en förkortning av någonting.
Det är inte någon kartor med bakelser. Och, nej, det är Europa är en stor bakelse. Nej, så är det inte. Nej.
Vad är det då?
Ja, men FODMAPs, det står för fermenterbara oligodimonosaccharider och fruktaner. Vilket innebär i praktiken att det är då korta kolhydratkedjor.
Yeah.
Till skillnad från, man kan säga att det finns två olika typer av kolhydrater grovt indelat. Så finns det finns då de långa kedjorna som vi har robusta system för att hantera. Och det är då stärkelse som vi äter.
Som till exempel rotfrukter.
Ris, potatis, rotfrukter. Rotfrukter är de bra källorna. Ris är inte de bra källorna. Sötpotatis är precis. Mm. Det är långa kedjor. Och där har vi bukspottkörteln som utsöndrar enzym för att bryta ner det.
Aha, okay.
Men FODMAPs är alltså korta kolhydratkedjor som finns i en mängd olika livsmedel.
Och då smiter de undan systemet. Liksom, vi kan inte spjälka ner det. Eller?
Ja, det kan man säga. Ja. De tas upp på annat sätt.
Okay.
Och när det gäller enskilda monosaccharider då, så är det ju som fruktos som finns i många livsmedel. Och sen är det laktos förstås som finns i mejeriprodukterna. Och sen så är det oligosaccariderna, det är fruktaner och galaktaner. Och sen finns det polyoler då, som finns i många frukter.
Men det är kolhydrater du snackar om?
Det här är specialkolhydrater.
Mm.
Vad som då är gemensamt för dem är att de kan orsaka problem. Och det finns också, när det gäller kostupplägg med FODMAP så finns det idag väldigt mycket evidens. Mm-hmm. Det finns en mängd studier. Så det är det som är lite intressant.
Kan du berätta lite om vad forskningsläget är? Vad är det för bevis?
Ja, så här långt senast jag kollade så var det fyra kliniska studier som har gjorts på FODMAPs-upplägget. Och då kommer de flesta av de studierna från Australien. De är väl testade. Sen så kan man säga att FODMAPs-upplägget också är testat genom att man har gjort enskilda studier med bara fruktos till exempel, bara med galaktos. Det har man gjort i hundratals studier. Kollat på. Så deras effekt på funktionella symptom, alltså på mag-tarmsystemet, är ju välkända sedan tidigare. Så på sätt och vis kan man säga att det finns ett väldigt tungt evidens bakom FODMAPs. Men att hela kostkonceptet FODMAPs som ett kombinerat koncept har testat i omkring fyra studier. Då. Och ger väldigt, väldigt fina resultat.
Men det är ju konstigt att man inte hör mer om det då här i Sverige. Vad beror det på då?
Ja, så jag tror väl kanske att man har en tradition inom sjukvården kanske att kolla på. Jag tror att det är en grupp som man inte tagit riktigt på allvar. Det handlar ju om IBS främst.
Irritable bowel syndrome.
Just det.
Ja.
Och inflammatoriska tarmsjukdomar, men främst IBS har man sett väldigt fina resultat.
Men det är väl så här att IBS betraktas lite som en diffus magåkomma, eller?
Ja, men precis. Man har inte tyckt att det är tillräckligt allvarligt. Jag har liksom inga tyckt att det har varit knutet till hårda ändpunkter. alltså sjukdom och död liksom. Utan det är någonting som orsakar supermycket lidande.
Okej. Okay. Men kan man inte jämföra liksom som det var med magsår för att man, eller magkatarr, att man sa att det är stress och det handlar
precis.
Om.
Precis. Jag tror det.
Och sen kommer man på, wow, det finns faktiskt ett antibiotika som hjälper liksom.
Ja, men det är mycket. Det har varit över ett brett spektrum av olika ja, men som läkare, psykologer, olika typer av inriktningar har trott att IBS ska vara knuten till deras område. Liksom.
Aha, okay.
Men att här
psykologerna
har man,
tycker att det här, är ganska nytt. I huvudet. Ja.
Ja, att det ja. Sitter i huvudet. Men att det här är ju ganska nytt och här har vi liksom ett tungt vi har ett tungt evidensläge som liksom stödjer att just FODMAPS-kosten har en, nu är den evidensbaserad och nu är den att ta på allvar.
Och för vem är det aktuellt att använda FODMAPS?
Ja, men det är ju då personer som får reaktioner när det gäller, och symptomen är då framförallt gasbildning
ja.
I den distala delen av tunntarmen eller den proximala delen av tjocktarmen. Alltså det är på ställen som där gasbildningen orsakar uppblåsthet och liksom det är inte den här vanliga gaserna som man kan få om man äter mycket kol till exempel.
Nej, det är något annat. Ballongmage kallas det också.
Ballongmage, precis. Ja. Och det är då det man har bekräftat är att vad FODMAPS verkligen gör det är att de tänjer ut tunntarmsväggen och det kan göra väldigt ont. Det är själva uttänningen. Uttänningen kan göras antingen av gasbildningen som blir eller så kan det vara av ökat innehåll av vätska eller tarminnehåll som kan liksom trycka på tarmväggen då.
Det blir kaos där inne då kan man säga.
Ja, det är två saker som kan hända då som ger de här symptomen. Antingen kan det vara så att det finns helt enkelt att när det inte tas upp på ett bra sätt, det är det grundläggande, att det tas inte upp.
Mm.
Då kommer det ner i långt ner i tunntarmen, långt söder om magsäcken.
Mm.
Och där ska
osmält,
normalt
så att säga.
Ja, oupptaget. Ja. Jag menar, laktos tas ju upp, det bryts ner av laktasenzymet i tarmväggen.
Ja.
Fruktos absorberas också normalt sett. Om man men tas det inte upp så kommer det ner liksom i nederdelen av tunntarmen.
Mm. Mm.
Och där ska det egentligen inte finnas bakterier, men då finns det plötsligt det. När det finns ett substrat så dyker det ofta upp bakterier.
Mm.
Och då är det viktigt att komma ihåg att där ska inte finnas bakterier till att börja med.
Okay.
Så det kallas för en överförekomst av bakterier i tunntarmen. Det är SIBO som jag pratat om tidigare.
Just det.
Ofta gramnegativa bakterier.
Vad är det gramnegativa?
Det finns grampositiva bakterier, gramnegativa bakterier. De har lite olika uppbyggnad och egenskaper. Och när man hittar inflammationsmarkörer i blodet så är det ofta starkt bidragande inflammationseffekter av överförekomst av bakterier, ofta i form av LPS.
Just
det är den här byggstenen som finns i gramnegativa bakterier framförallt.
Så det är en markör.
Så det är den man hittar. Och den finns mycket i gramnegativa bakterier.
Aha, okay.
Men eftersom de bakterierna finns där, men de finns ju inte där på grund av FODMAPS. Alltså, det är viktigt att komma ihåg att FODMAPS är inte orsakande alla gånger.
Nähä.
Utan FODMAPS tas ju inte upp. Det är en annan anledning till att varför tas inte FODMAPS upp då?
Just det, för det
så
sitter någon annanstans.
Det är ett funktionellt problem ofta. Så att den sekundär bristande upptaget är sekundärt till någonting annat. Alltså något som påverkar tarmväggen negativt. Här är ju forskningsläget lite bristfälligt. Vi vet inte exakt
hur det är. Vad är kajko i kroppen som gör att du inte kan ta upp FODMAPS?
Ja, jag har ju en uppfattning om vad jag tror. Att det har att göra med inflammation i tarmväggen norr om där det förekommer SIBO. Alltså någonstans 12-fingertarmen och neråt så förekommer funktionell nedsättning på grund av inflammation. Då. Och inflammation skulle kunna vara saker som vete eller mejeriprodukter, andra inflammationsdelar i kosten som då orsakar. Det är steg ett.
Ja.
Och sen då blir man intolerant mot livsmedel som i övrigt kanske inte är så inflammationsskapande men de bär på de här korta
kolhydratkedjorna.
Ja, precis.
Okej, okay, så då vet man inte riktigt varför man blir känslig för FODMAPS.
Nej, det behövs betydligt mer forskning på det.
Ja.
Men att det inte är knutet till just FODMAPS, att det är inte orsakat av FODMAPS. Även om, det är mer som att betraktas som ett symptom.
Just det.
Men att, och det vet man ju genom att, jag menar, när jag jobbar med klienter, om det kommer personer till mig som har känslighet mot vissa grupper av FODMAPS, till exempel med kolväxterna, säger vi.
Mm.
Det är ganska vanligt att man med tiden kan, med smarta kostupplägg, kan bli av med den känsligheten.
Mm.
Så det bevisar ju att ja, men det var inte kolen som var orsaken till problemet utan det var andra delar.
Mm. Ja, men det liknar autoimmun sjukdom väldigt mycket väl.
Ja, det gör det på många sätt.
Fast det är ingen diagnostiserad autoimmun sjukdom.
Nej, utan det finns olika varianter av det här upplägget där man, om man ska liksom bli av med en FODMAPS-intolerans så är ju, då finns det inget annat sätt än att ta bort FODMAPS. Det måste man börja med. Jag har gjort någon slags variant där man också tar hänsyn till det evolutionsperspektivet och det faktum att många är känsliga mot mejeriprodukter. Så jag brukar inte ha mycket mjölkkasein i mina FODMAPS-program, till skillnad från många andra som finns där ute.
Men vad är det skillnad då på att vara FODMAPS-intolerant i, när det gäller mejeriprodukter? För då reagerar man faktiskt på laktosen, eller?
Precis.
Men och kanske autoimmun så är det kanske mer mjölkproteinerna. Alltså.
Ja, men vad jag menar är ju att det kan vara klokt att i ett FODMAPS-program begränsa även mjölkproteinet, kasinet, eftersom det kan vara funktionellt orsakande.
Ja, just det.
Så det kanske är att man blir känslig mot laktos på grund av gluten- och mjölkkänslighet i grunden.
Mm.
Så man behöver ta bort dem, ersätta också, ha det som en grund och sen också ta bort de FODMAPs som finns i kosten för att sen, sen så finns det olika grupper, alltså grupper av FODMAPs.
Precis.
Det var som jag sa där.
Men om du börjar med vilka livsmedel som innehåller FODMAPs?
Ja, då är det, och det här finns ju långa listor, jag tror jag har en lista på min hemsida också med FODMAPs-lista.
Ja, just det.
Det finns, de bästa listorna finns på Paleo Nutrition Network tror jag den heter. Där har, jag har väl gjort någon variant av den som jag har till vissa klienter då. Där man skriver vissa livsmedel som en slags, var försiktig med kategori. Den har en mellankategori. Och det finns en grön kategori då. Som, där man kanske har mer frukter som många bär. Man har mer banan, man har mer citrusfrukter, melon.
Jordgubbar.
Ja, sådana saker, precis. Medan man tar bort de frukter som har väldigt mycket fruktos. Som torkade frukter tar man förstås bort. Mycket äpplen, päron, persikor, mango.
Stenfrukter överhuvudtaget kanske?
Ja, riktigt så enkelt tror jag inte det blir för körs. Jo, så kan det vara. Jag har inte tänkt på det perspektivet förut. Jag har inte med stenfrukter som en grupp på listan.
Men jag hör ju det, för jag var ju jätteallergisk mot dem. Så jag har dem, okay. Det har de klart för mig. Det är de här.
Ah, vad intressant.
Nu kan jag ju äta dem igen då. Och det är väl ungefär samma sak. Att jag har läkt och sen återintroducerat saker som jag inte kunde innan.
Men det är ganska uppenbart för de flesta det här med fruktosinnehållet egentligen.
Ja.
Och där finns det också en skillnad. Alltså bananer, det är lite så här fallgrop med bananer.
Man tror ju att det är väldigt mycket fruktos i banan.
Ja, alltså det är inte så farligt mycket faktiskt. Och det brukar tas upp ganska bra. Men däremot så finns det i de här omogna bananerna så kan det finnas resistent stärkelse.
Ja.
Och då kan resistent stärkelse vara att det är ett problem vid FODMAPs-intolerans.
Men det känner man ju när man äter en omogen banan. Det känns ju strävt liksom. Det är stärkelsen då som...
Ja, alltså de är inte lika söta.
Nej.
Och de bär på precis samma struktur när det gäller... Deras glukoskedjorna är kedjade på ett sätt som gör att amylaset har svårt att rå på dem helt enkelt.
Okay.
Och det gör att... Det är precis samma som finns i kylta potatisar eller i potatismjöl.
Ja.
Kan vara jättebra om det fermenteras på rätt ställe i tarmen. Om man bara får gaser på ett vanligt sätt, det är helt okej. Det är en normal kroppsfunktion. Men att få upplåstheten och smärtorna som kommer när man får gaser i tunntarmen, där ska det inte. Då kan det helt enkelt vara så att de orsakar för mycket problem i fel ställe i tarmen. När de egentligen ska ju de här resistenta stärkelsen ska ju brytas ner och fermenteras i tjocktarmen. Där det kan bidra till bildning av butyrat, sådana fria fettsyror som har en positiv inverkan på ämnesomsättningen.
Ja, så var sak på sin plats kan man säga.
Precis, och det är en viktig näringskälla också för tarmväggen.
Mm.
Så,
men du, har du haft det själv?
FODMAPs-intolerans?
Ja.
Nej, det har jag inte haft.
Men jag har inte heller haft det, men hur har klienten beskrivit smärtan?
Det brukar vara liksom en upplåsthet i magen, en odefinierad magirritation och det andra är ju diarréer. För att de här socker, det har jag inte sagt tror jag, men de binder, eftersom de är så små med de här molekylerna så binder de också vatten genom en funktion som kallas osmos. Så att när man häller socker i vatten... Och dricker det, säger vi. Så har det ett osmotiskt tryck när det gäller att behålla vätskan. Alltså vätskan behålls i tarminnehållet. Precis.
Vattnet.
Absorberar man inte sockret så binds vatten i tarminnehållet och därför blir det laxerande.
Aha.
Det kommer ner och stör tarmväggen genom osmotiskt tryck.
Ja, det blir helt liksom genom...
Så det är de vanliga symptomen.
Okej, okay. Och gör det ont, alltså magknip eller är det molande?
Ja. Det brukar göra väldigt skarp. Det brukar vara skarp smärta. Och det brukar vara diarréer och upplåsthet som liksom inte gör att man kan göra av med gasen direkt.
Men du, kan det vara så att det kommer då en liten stund efter att man har ätit så att man kan liksom backtracka det?
Ja, så brukar det vara.
Ja.
Och det brukar också vara så att det är vissa, det brukar vara att man har känslighet för vissa grupper också. Det är inte helt ovanligt att man har känslighet till exempel för att inte ha en känslighet för fruktos, men man har en känslighet för till exempel kolsorterna. Så okay. Att man har, och det där är någonting som man kan, när man går igenom ett FODMAPS-program så tar man bort alla FODMAPS i början. Och sen så tar man tillbaka en i taget, och om de här grupperna kan vara intressant att se. Då tar man en grupp i taget och testar med ett livsmedel som innehåller mycket av den.
Alltså, provokationstest som
det heter. Ja, precis. Men, och då, spännande. Då är det inte helt ovanligt att man blir av med. Man kan ofta nå väldigt långt. I vissa fall kan man tåla alla FODMAPs.
Och det är bara en som man kan pinpointa då?
Ja, och jag menar, det är rätt vanligt med de som jag har träffat. Laktosgruppen är en sån som är speciellt.
Ja, den är stor.
Ja, att man får problem med den. Och då är det ofta så att man kan tåla laktos under en period. Men sen så drar man på sig en ny laktosintolerans med tiden, har jag sett. Och sådär.
Men du, det är ju många som skriver att de blir av med IBS när de kör paleo.
Ja.
Men det kanske inte är helt sant då, utan man ska skriva till det ännu mer. För...
Jo, men jag tycker att det här det är ett väldigt effektivt kostintervention i den här kombinationen som vi har satt ihop med där paleo är grundperspektivet. Eftersom, ja men, av de anledningar som jag nämnde i början där med att det här är ju faktiskt sekundära symptom. Det är inte så att FODMAPs är sjukdomsorsakande, utan de är mer att man tar bort det och symptomen försvinner. Men grundorsaken har mer att göra med andra inflammationsfaktorer.
Just det, och då kan man ju läka genom den här kosten.
Ja, det är nödvändigt att ta bort FODMAPs under omställningen oftast. För man har ju bakterier där som, de har ju sitt eget lilla liv där i tunntarmen, ska de inte vara. Utan då måste man liksom sluta med den mat som man blir inflammerad av, ta bort FODMAPsen.
Precis.
Men, gå igenom ett läkningsprotokoll.
Men det kan ju vara så enkelt också att folk som börjar med paleo, då tar man ju bort liksom sädeslagen och mjölkprodukterna. Då kan ju det vara källorna till problemen.
Ja, precis. Exakt.
Utan att man vet. Hur ska man gå tillväga om man har FODMAPs-intolerans då?
Jag tycker väl att det beror lite på hur man vill jobba med det. Men om man verkligen vill få tillbaka några av de här livsmedelsgrupperna så kan det vara bra att genomgå liksom ett program med en expert på området. Det är väl det som brukar gå bäst.
Men man kan gå in på karlhultén.se.
Ja, det kan man göra. Och det här finns ju många andra som jobbar med också.
Ja.
Men att jobba med någon som är van vid att ha den här typen av program, det kan vara bra början. För det finns så många fallgropar när det gäller olika grupper av ämnen och sötningsmedel och vilka frukten är och hur. Och sådär. Så det kan vara smart.
Kan man reagera på sötningsmedel som honung och sånt?
Ja, absolut. Det är en FODMAP i sig.
Okay.
Och det är ju rätt vanligt med alltså bristande fruktosabsorption. Det är vad det handlar om där.
Ja.
Och sakkarasproduktion också kan, om det är disackariden, sakkaros som är liksom en glukos och en fruktos, de ska brytas upp också. Det är en annan enzymatisk reaktion som man också kan ha funktionell brist i.
Men då sitter de ihop fortfarande?
Precis. I honungen är det mycket fritt fruktos också.
Jaha,
okej. Okay. I monosackarider så. Vi ska inte gå in för mycket i detalj på det.
Men och du har ju gått in på det där med hur effektiv den här behandlingen är.
Mm.
Är det liksom 100% eller?
Nej, så är det inte riktigt. Men den är oerhört effektiv. Och om jag har lite anteckningar på ungefär i de studier som har gjort, de här fyra kliniska prövningarna som är publicerats fram till år 2011 tror jag. Och det kan ha kommit flera nu. Men det man såg där var att ungefär 86%, inte ungefär utan precis 86% av personer med IBS då upplevde symptomlindring.
Men det är Australians? Aussies.
Ja, det är det.
Men varför är de så bra på det där?
Är det extra mycket IBS? Jag har inte något bra svar på det. De har ett intresse för det. Och förmodligen en forskningsgrupp som är intresserad. Det är en forskare som heter Barrett, som jag inte minns fel, som leder den. Men det är vid... alltså de här kostprinciperna har ju verkligen tillämpats globalt. Och jag tror att de har forskats vid andra... universitet också, det har jag inte riktigt koll på. Men koncepten kommer och har forskats mest på i Australien.
Men kan man säga också att det är västerländska kosten som mycket ligger bakom? Att vi kanske har mer problem typ i Skandinavien där vi äter mycket bröd och mjölk och sånt. Ja. Jämfört med medelhavsländerna kanske.
Absolut. Och också länder som äter väldigt stora mängder FODMAP. Olika typer av baljväxter kan ju ha väldigt mycket.
Mexikanerna.
Ja, där kan det vara. Det, jag menar, det kan vara att man har jättebra tarmhälsa så länge man inte... Så länge man inte inflammerar tarmen. Alltså det här har ju mycket, förmodligen mycket att göra med mikrofloran också.
Mm.
Alltså vad vi har för mikroflora. Vi lever ju i en väldigt onormal miljö med en mängd bioaktiva ämnen som påverkar mikrofloran i och besprutningsmedel och insekticider. Mm. Och vi lever i väldigt rena miljöer. Vi har färre arter i magen än vad vi hade tidigare. Det är kanske något vi skulle göra en egen...
Det tycker jag är jätteintressant, för man överöses ju med reklam att olika filer och aktiva bakteriekulturer i yoghurt och sådär.
Mm.
Är det så bra egentligen?
Jag tror nästan vi får ta ett helt avsnitt av det,
för ja, det är så svårt att sammanfatta det. Vi tar
det precis, exakt, ja. Det är ett jättebra område, ja, för att det där finns ju verkligen mycket att säga.
Men du, är vi lite klara nu då?
Ja, men det här känns ju som en bra...
Ja, då kan man liksom gå in, sök på FODMAPS, FODMAPS.
Mm.
Och gå in på Kalles sajt och leta upp någon i din stad, ja, som kan hjälpa dig med det. För har du IBS så kan du bli av med det.
Ja,
till
precis.
86%
säkert. Ja, precis.
Ja. Ja, intressant. Ja.
Har du något nytt på gång annars?
Ja, det händer ju saker hela tiden. Det är jättekul.
Men vi ska ta lite lugnare över sommaren, eller hur ska vi göra?
Precis, det blev väl några tidningsreportage och så ska jag börja skriva för tidningen Matkärlek.
Ah.
Och vara deras paleoexperter. Det är jättekul. Ja. En gång i månaden. Så får vi se om jag får behålla uppdraget. Vi gör det på prov först.
Mm.
Och då blir det ju lite, ja, det blir mat, recept liksom. Så det är jättekul.
Perfekt. Ja, vad roligt.
Ja, men du, ska vi försöka skypa nästa gång då?
Ja, just det. Vi kör via Skype nästa gång och ska vi se hur det går. Det ska bli spännande.
Det ska vi nog klara. Mm,
det kommer gå skitbra.
Okej.
Okay.
Okej, okay, det ser vi så. Tack för idag. Hej då.
Hej då.